Vi ska gemensamt be. Kära himmelske far, i denna härliga sommartid tackar vi för nåden att få samlas kring ditt ord ännu en gång. Och vi tackar dig för dopets gåva som du har gett oss för att vara ett synligt och säkert vittnesbörd om din nåd, om syndernas förlåtelse. Herre, kom du att förklara för oss, låt din ande föra in ordet som vi läser från skriften in i våra hjärtan och där föda liv. Och så ber vi också om att du ska förbarma dig över alla dem som är döpta och som inte förstår sig på varför de är döpta eller inte bryr sig om det. Herre, förbarma dig över dem så att de inte drar fördömelse över sig genom otro och går evigt förlorade. Sänd du därför ditt ord också till dem som längtar efter någon väg framåt och som inte har någonting att förtrösta på i denna värld eller hos sig själva. Och de som tycker att de kan förtrösta på sig själva, riv du av dem den förtröstan så att de behöver dig alena. Så får vi lämna denna stund i dina goda händer. Och vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har lite börjat på förra gången med det här avsnittet från Kuskes bok, sidan 234. Och vi ska kanske titta på instiftelseorden i alla fall en gång till. Vad är dopet? Dopet är inte bara vanligt vatten, utan vatten som används på Guds befallning och i förening med Guds ord. Och Martin Luther förklarar, vilket är detta Guds ord? Vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus sista kapitel, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi kommer flera gånger att komma tillbaka till det här i Matteus 28. Just den här dopbefallningen som Jesus ger sina lärjungar innan han far upp till himlen. Så det kommer tillbaka flera gånger här. Men vi brukar ju säga att det här är då instiftelsen. Det är det ord som ligger till grund för att vi döper. För vi gör det inte därför att vi har tyckt att det här ska vara ett bra sätt att introducera nya medlemmar i kyrkan, i församlingen eller för att det är en vacker familjerit. Utan det är därför att Jesus har befallt oss göra så. Och vi konstaterar senast också att det grekiska ordet som översätts med döpa, så det kan stå för tvätta och det kan stå för skölja och stänka också, eller hälla. Och det är ganska mångsidigt ord alltså egentligen, det som vi då översätter med döpt, eller döpa. Och vi kom fram till frågan 267. Varför är det heliga dopets sakrament inte bara vanligt vatten? Och här igen en hänvisning då till det ord som vi redan läste, Matteus 28. Jesus sa, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och befaller, döp dem. Och det första svaret på den här frågan, varför det inte är bara vanligt vatten i dopets sakrament, det är det därför att det är vatten som används på Guds befallning. Alltså det finns en direkt befallning och då är det inget vanligt vatten. Även om det ser ut för ögonen som om det skulle vara vanligt vatten. Och så finns det ett annat svar som grundar sig på senare delen av det här samma bibelordet. Nämligen det att döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och vi har i Efesierbrevet 5 ett ställe som vi också läste senast. Efesierbrevet 5, det är ett viktigt ställe så jag tar lite tid och plockar fram det. Från vers 25-26. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Vi har här den här starka parallellen mellan Kristus och församlingen. Kristus är brudgummen och församlingen är bruden och han väljer åt sig en brud. Han trolovar sig med henne, han gifter sig med henne också kan vi säga. Trolovningen kan sägas vara en bild av det när han här i tiden söker sin brud och bruden gör sig redo att tror på honom och gör sig redo att komma till bröllopet och giftermålet. Det är den dag när han kommer tillbaka för att hämta oss till himlen, till det himmelska bröllopet. Och det är alltså församlingen som är bruden. Ibland brukar vi säga att jag är hans brud. Fredrik Gabriel Hedberg har diktat en del sånger också som, där han talar om bruden i jag-form. Att jag är Kristi brud, det kan ni nog påminna er tror jag om såna sånger. Och det här är ett uttryck för brudmystiken där man upplever att man är så förenad med Jesus Kristus att man ser sig som hans brud, som höga visan också då är en förebild för höga visan med bruden och brudgummen. Men egentligen så talar Bibeln aldrig om någon som att någon människa ska vara personligt Jesu brud, utan det är frågan om kyrkan. Kristi kropp, Kristi brud, Kristi tempel, många olika ord. Och det är alltså församlingen, kyrkan. Och det står det ju tydligt också i denna vers 25. Kristus har älskat församlingen. Och det här med hänvisningen till att brudgummen och bruden, den bilden av ett par som gifter sig, trolovar sig och gifter sig med varann, att det är en bild av Kristus och församlingen eller vice versa. Så det ser vi speciellt i vers 32. Då efter att Paulus har talat om hur en hänvisar till äktenskapets instiftelse i första Mosebok, så säger han, denna hemlighet är stor, jag talar om Kristus och församlingen. Så dopet är på det sättet ett reningsmedel som Jesus använder, där Jesus skaffar sig en brud som är ren och helig och värdig att vara hans brud. För ingen av oss människor ska vara värdiga till det sådana vi är. Men genom det här reningsbadet så har vi blivit värdiga att vara Kristi brud. Och då blir svaret, den andra delen av svaret på den här frågan. Det heliga dopets sakrament är inte bara vanligt vatten, utan vatten i förening med Guds ord. Alltså det här, han har renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Det här är grunden till varför vattnet är någonting alldeles speciellt i frågan i dopet. Följande fråga lyder, vad innebär det att döpa i den treenige Gudens namn? Det här uttryckssättet att döpa i den treenige Gudens namn, det används också i Jesu namn på en del ställen i Nya Testamentet. Och det här är ingen motsättning på något vis, för att treenigheten är ju ändå en. Det är ju en Gud. Men det här har en djup betydelse i den hebreiska traditionen, den judiska traditionen. Vi har inte samma betydelse här att göra något, även om vi kan förstå det här att om man säger att man gör någonting i någons namn, så är det liksom på vägnar. Man gör det på uppdrag av. Till exempel en ambassadör. Han handlar i landet i sitt lands namn. Och då betyder det att han uppträder på landets vägnar. Eller om man tecknar firma, som man brukar säga, skriver namnunderskrifter på ett officiellt papper där man måste vara officiella namntecknare för ett firma eller en förening, så då uppträder man i denna firmas eller föreningsnamn. Men det här går nog ännu djupare. Vi har i fjärde Mosebok 6:27 så har vi ett ställe där det här används alldeles speciellt. Det är ju i den aronitiska välsignelsen som kommer strax före, som det avser det här. Så vi kan se här i fjärde Mosebok 6 från vers 22, så instiftar Herren den här välsignelsen, den aronitiska eller förestavar den aronitiska välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. Och då efter det här så sägs: på detta sätt ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem. Det här att uttala välsignelsen innebär alltså det att lägga Guds namn ovanpå de som välsignas. Det är en oerhört djup betydelse av det här som vi kunde meditera över länge. Att lägga Guds namn på. Och det betyder alltså att han själv personligen kommer med sin välsignelse. Och så har vi då det kända ordet i Galaterbrevet 3. Galaterbrevet 3. Vi tar från 26. Alla ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det centrala för oss just nu här är döpta till Kristus. Det här är ett annat uttryckssätt för att ha blivit döpta i hans namn. Alltså det är ett tillräknande av det som Jesus har, som ges på den som döps. Och ordet att ni som har blivit döpta har blivit iklädda Kristus, det kan man ju se som en symbolik som just talar om det här, den här dräkten, den rättfärdiga, den heliga dräkten, den vita dräkten som är utan fläck och skrynkla. Den dräkten kläs på oss i dopet. Så att, och den dräkten är ju Jesu rättfärdighet. Denna Jesu Kristi rättfärdighet kommer ovanpå oss, så som Guds namn kommer ovanpå församlingen när Herrens välsignelse nedkallas. Så har vi första Korintierbrevet 12. Första Korintierbrevet 12, vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller grekar, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Där har vi de här centrala orden. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Alltså, vi har förts ihop i dopet. Från hela världen där människor döps, så förs alla de som döps in i en gemensam organism. I Kristi kyrka. Denna kyrkokropp. Och det här är då som att föra oss in i Jesus Kristus. Eller att föra oss in i den treenige guden. Alltså att han omslutar oss. Vi är i honom. Och så tar vi Efesierbrevet 2. Vers 19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Och därför är det helt korrekt att tilltala kristna med de heliga, ni heliga. heliga kristna vänner eller bröder och systrar. För att vi har förts genom dopet in i den gemenskapen. Att vi har fått alla bli delaktiga medlemmar av Guds familj. Och det är det också som kallas medborgarskap. Medborgare tillsammans med de heliga. Så där sägs då sammanfattningen att döpa i den treenige Gudens namn innebär att Gud gör oss till medlemmar av sin välsignade familj. Och det kunde ju sägas andra saker också här med att han då gör oss till rättfärdiga och heliga. Men det här kommer ju senare, alltså att vi blir sådana som han förväntar att vi ska vara i hans familj och i hans gemenskap. Vi får del av hans rättfärdighet och helighet. Och så frågar vi, vad innebär Jesu befallning att döpa alla folk? Går därför ut och göra alla folk till lärjungar? Vi har det här med alla folk har vi tydligt i Apostlagärningarna 2 på pingstdagen. Petrus predikar 38 och 39. Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Och följande vers, ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Här har vi Jesu Kristi namn. Det är ingen motsättning mot i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. För att Jesus är porten till dessa. Till Fadern och Anden. Och då ska ni få den helige Ande som gåva. Då ser vi alltså att i dopet Jesus den helige Ande. Och det här gäller er och era barn. Och alla dem som är långt borta. Och i Apostlagärningarna 8 har vi berättelsen om den etiopiske hovmannen. Och den ska vi ta och det här analysera lite. Den här berättelsen. Från Apostlagärningarna 8 från vers 26 till 40. Det är ett långt avsnitt, men vi kan först konstatera det att Filippus får en särskild uppgift, en order av en Herrens ängel. Det är Gud som talar genom en ängel. Och han får veta att han vid middagstiden ska gå ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Vi har ju i vår tid väldigt mycket att göra med Gaza, eller ska vi säga att Gaza hörs mycket i nyheterna genom de här eländiga striderna som pågår där nu som då, eller hela tiden mellan judar och palestinier. Och det är ju där nere sydväst om Jerusalem, ute mot kustremsan, där filisterna höll till under gamla testamentets tid, under Sauls och Davids tid. Och där på vägen från Jerusalem dit så finns inga, det märkliga det här, det finns inga vattendrag. Det är inte det tusen sjöars land. Det är torrt, torrt, torrt. Men ändå, när då den här etiopiske hovmannen, som det sägs hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace, så det här förklaras sen i versen nere att det är nubier från nuvarande Sudan. Så det är inte en etiopier, alltså enligt dagens geografi, Etiopien. Därför att när grekiskan talar om en mörkhyad, en svart person, så då hade man ett sånt ord. Jag är inte tillräckligt bra på det där för att jag skulle veta vilket ord det var. Men det är ett ord som alltså då låter som etiopier. Det är släkt med det ordet. Och det är på ett sätt ett samlingsnamn då, att det här etiopier har fått stå för alla mörkhyade. Men det att han hade uppsikt över skattkammaren hos drottningen Candace, det här är känt från historien, att hon var drottning i Sudan. Så att man har kunnat placera det här därifrån. Eller det var inte en hon enbart, utan det var en drottningdynasti närmast där i Sudan. Denna hovman, han läste Jesaja. Anden sa till Filippus att han ska gå fram till vagnen och hålla sig tätt in till den. Och så hör han att han läser profeten Jesaja. Jesajas 53 kapitel faktiskt. Och han frågar, förstår du vad du läser? Och mannen säger, hur ska jag förstå det om ingen vägleder mig? Och så frågar han då ändå att när han läser det här skriftstället då från Jesaja 53, vers 7 och framåt, liksom ett får som förs bort till att slaktas, så frågar hovmannen, vem talar han om? Är det om sig själv eller är det om någon annan? Och det hör ju till saken att man har haft väldigt svårt inom den judiska traditionen att få det där att stämma, för att i Nya Testamentet så tillämpar man det på Jesus. Och det vill man ju då inte erkänna. Dagens liberalteologer, de menar ju att det där har ju inte alls någonting med Jesus att göra. För att det kan ju inte finnas profetier i det gamla testamentet som skulle berätta om sådana saker långt i förväg. För det vet ju inte människor. Så de säger att det handlar om nationen i Israel. Om folket som är den här lidande tjänaren som Jesaja 53 berättar om. Men här får vi ett svar. Alldeles klart. Vi bara behöver läsa innantill. För Filippus tog till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Vem behöver fråga? Vem det avser? Det står ju. Det är inte frågan om bibeltolkning om man försöker hitta andra svar. Utan då är det bibelförnekelse. Direkt förnekelse. För här står det. Han predikade evangelium om Jesus utifrån detta skriftställe. Och sen efter det här, när de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Och hovmannen sa, se här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Och så stannar man och så steg de ner i vattnet och Filippus döpte honom. Och det här är ju egentligen mycket egendomligt. För som sagt så är det inte någon vattendrag på det stället. Man vet ju förstås inte säkert hur det såg ut på den här tiden, men det är väl något vatten som Gud hade ordnat fram dit i alla fall. Om det var en källa eller vad det var så fanns det ett vatten för att det kunde räcka till för ett dop. Och så rycktes Filippus bort och hovmannen fortsatte glad sin resa. Och därmed är den berättelsen färdig. Och så har vi 16 kapitlet i Apostlagärningarna. Där har vi Paulus på missionsresa i Filippi. Och han har Silas med sig. Och de predikar, ja, de sjunger ju där på natten först. Om vi ser på vers 25 och framåt. Och sen öppnades alla dörrar och fångvaktaren blev förfärad och han skulle ta sitt liv. För det var ju någonting fruktansvärt som väntade honom om han hade fuskat i sitt arbete och släppt ut fångarna. Men Paulus lugnade honom. Och så ville han lyssna på Paulus vad han hade att förkunna. Och så förde han ut dem och så frågade han, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och så började de predika. Och så predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj, där mitt i natten. Vi vet inte hur länge de höll på. Men det står bara, redan vid denna tid på natten tog fångvaktare med sig och tvättade deras sår. Och hans och det som hörde till hans familj döptes genast. Och så dukade man upp ett bord då åt och gladde sig och jubla över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. En fantastisk historia. Och det som vi ser här är att han predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Man brukar ju ibland påstå, eller en del påstår, att man inte har något belägg i Bibeln för att man döpte barn. Men då ska vi komma ihåg att ett husfolk av det här slaget, det var mycket mera än mamma, pappa och ett barn eller två barn som vi har i våra familjer, eller möjligen ofta hennes barn och hans barn och så vidare. På den tiden så hade man stor familj, det var olika generationer, det fanns husfolk där som också hade sina familjer. Det var alltså ofta rätt många barn i olika åldrar, och det skulle ha varit synnerligen märkvärdigt om denna familjen skulle ha haft några barn där i familjen. Och det står uttryckligen ingenting om att barnen skulle ha varit undantagna här, utan de döptes alla. Han och det som hörde till hans familj var det. Och han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Och det här, det är då ett av de ställen som bestyrker att det inte gör skillnad i Nya Testamentet mellan vuxna och barn när det gäller att döpa. Utan när Jesus befallde så det här vet vi att Jesu befallning att döpa alla folk innebär att vi ska döpa alla som ber att vi ska döpa dem eller deras barn. Det finns en bild där på nästa sida som jag ska också ta fram här. En del av dopet, ett sakrament, står där. Och så finns det två flanker. Från vänstra sidan så står det använd vatten, och på den högra sidan står det i den treenige Gudens namn. De här båda faktorerna kännetecknar dopbefallningen, alltså att dopet är ett sakrament. Det ena är att vi ska använda vatten. Och det här är en sak som vi också var inne på senaste söndag på treenighetssöndagen från texten från Johannes 3, där Jesus säger om ni, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Där nämner Jesus uttryckligen vatten. Och sen ska det också ske i den treenige Gudens namn. Och detta sker för alla folk. Det vill säga, det sker inte så att vi med våld försöker få människorna att få vatten på sig, och att man bara mekaniskt säger den treenige Gudens namn, utan att det görs med en strävan att få ut det till alla folk. Och följande fråga här är en viktig fråga som gäller en sådan situation som fanns i urkyrkan och också idag när vi har att göra med vuxna. Vad lär Bibeln att vi ska göra innan vi döper vuxna? Då ska vi ta de här barnen sen i nästa fråga. Vad lär Bibeln att vi ska göra innan vi döper vuxna? Den etiopiske hovmannen som vi just lärde om, han hade en, det här hänvisningen här är fel, det ska vara Apostlagärningarna 8 här, på samma sätt som det var här på förra sidan. Nej, där uppe. Apostlagärningarna 8, 26-40. Och det handlar alltså om att den etiopiske hovmannen, han blev inte döpt bara så där att Filippus sa att nu har jag fått en uppenbarelse att jag ska komma och döpa dig, och så döpte han honom. Först undervisade han honom, och så när han hade fått undervisning och trodde, då kunde han döpas, och det var inte någon lång tid som gick, det var bara en stund som de satt tillsammans i vagnen. Och fångvaktaren i Filippi, som vi också har det här just läst om, upprepas här också. Där predikar man. Det står att de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Fastän vi inte vet hur länge. Men det skedde i alla fall i den ordningen. Och svaret på den här frågan blir alltså, Bibeln lär att vi ska undervisa vuxna om Jesus innan vi döper dem. Det gör man också då i missionen, på missionsfältet, där man har att göra med många vuxna som kommer och lyssnar på predikan och som inte är döpta. Och det påminner ju då om urkyrkan, och där har man ju också gått in för en viss praxis för hur man ska då gå i dopskola, hur länge man ska bli undervisad. Eller åtminstone hur omfattande undervisning man ska ha för att man sen döper. Och det här kommer att bli mera vanligt också i vår tid. Jag läste en pressinformation, notis någonstans, att i Sverige så har antalet dop minskat kraftigt på senaste år. Vad man det beror på? Ja, man kan tydligt sätta det i samband med det avfall som sker, naturligtvis. Att Guds ord blir allt mer sällsynt. Och på samma sätt är det med konfirmation. Vi är här i Finland i en betydligt annan situation. Här är traditionen oerhört mycket starkare. Så att här blir ju de flesta konfirmerade. Och också antalet dop i kristna familjer är ju nästan 100% utom då där man håller sig till döparsamfund eller på annat sätt tar avstånd ifrån den förmedlade kristna fostran och menar att var och en måste komma på det själv. Men inte 100%, men i alla fall är det ganska starkt. Men var så säkra på att om världen står så får vi exakt samma utveckling här. Kommer konfirmationerna att minska och så kommer dopen att minska. Och då blir det ju allt flera som lever som vuxna utan dop. Och det betyder att då blir det ju en ny praxis också. Eller åtminstone blir det en vanligare praxis för församlingarna. Att ta ställning till hur man ska undervisa de vuxna. Och hur snart de kan bli döpta. Om man då bara håller fast vid någon enstaka vuxens skriftskola per år. Så kan det ju vara ganska svårt för den som kommer till tro och som vill bli döpt att vänta lång tid. Och det behöver då på något sätt stadgas det här hur mycket man undervisar innan man döper. Det är en sån där församlingsvårdfråga. Men det är alldeles klart att den frågan blir mer och mer påträngande. Och så kommer vi då till frågan som det har stridits så mycket om genom kyrkohistorien. Varför döper vi små barn? Och många ställer frågan så här. Ska vi döpa små barn? Och här kommer förnuftet ofta och vägleder. Nu ska vi inte gå till förnuftet utan nu ska vi fråga den heliga skrift. Och vi har två ord här i första hand som vi ju redan har grunnat på ganska mycket. Vi har missionsdopbefallningen. Gå och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn. Jesus säger inte, gå och gör de vuxna till lärjungar. Så får barnen komma efter någon gång sen eller när de har tagit ställning. Det fanns ingen sån skillnad här. Och i apostlagärningarna, det som vi då läste från Petrus predikan, så står det, er gäller löftet och era barn. Petrus nämner barnen uttryckligen. För att inte då tala om andra ställen som vi snart ska komma in på. Men det första som vi säger här är att vi döper små barn därför att de är inräknade i Kristi ord. Alla folk. De här sakerna ska vi sammanfatta sen med den där bilden lite mera. Det finns tre aspekter och det här är första aspekten. Och den andra, den grundar vi då på två ord om arvsynd. Psalm 51, Saltaren 51, vers 7. Det är Davids kända syndabekännelse som... Det heter när profeten Natan kom till honom sen han hade gått in till Batseba. I vers 7 säger han, se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. I synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Och nu handlar inte det här om att den fortplantningsakt som hans föräldrar hade haft, skulle ha varit syndig i sig. Eller att det skulle ha varit så att han blev född utom äktenskapet, som en del påstår. Så att man inte kan dra några slutsatser ur om arvsynden från det här. Utan det, då han säger, i synd blev jag till i min moders liv. Så handlar det om att ända från begynnelsen har jag behäftats med Adams skada. Denna Adams skada som Adam ådrog sig i syndafallet. Uh, Och det andra stället läste vi också i söndags från från Johannes 3, ur Jesus samtal med Nikodemus, verserna 5 och 6. Johannes 3. Det är när Nikodemus frågar hur en människa kan födas när hon är gammal, om hon åter kan komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade: amen, amen, säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Det finns alltså två kategorier. Den ena kategorin är det kötsliga, det som är jordiskt, det som är fött av köttet. Och det betyder alltså det som är fött genom den naturliga födelsen när ett barn blir fött till världen. Hur man än tänker att oj, oj, så gulligt det barnet är, och det kan ju absolut inte ha någon synd. Det är ju enbart liksom frid och ja, utom skriker förstås, men där finns inte någon medveten synd. Och så menar man att det måste ju vara så att det lilla barnet, när det växer upp, så tar det emot intryck som gör att det får synd. Och jag har inte hört någon som har definierat den där tidpunkten när det där inträffar. Och mammorna här så har väl kanske någon minne av det här när barnet börjar synda, eller va? Att det var först så syndfritt och bra, och sen då efter några år började synda, eller va? Nåja, ni skrattar lite. Det tror jag nog också att vi som är pappor så har upplevt hur de små barnen också kan ha så mycket nej och egen vilja som inte vill som föräldrarna vill. Det är nog svårt att dra någon gräns där när det här är. Nej, det är så att det som är fött av köttet, den jordiska födelsen, den ger Adams skada, Adams smitta, direkt till nästa generation. Men det som är fött av anden, det är ande. Det vill säga, den som blir född av vatten och ande kommer in i en annan situation, annan det är liksom en annan sfär, helt annat förhållande, och den nya situationen som vi då talar om, så det kallas den nyfödda människan, eller pånyttfödda människan. Det handlar om att det är en andra födelse, födelsen ovanifrån, födelsen ovanefter. Och den här födelsen ovanefter behöver också de små barnen, på grund av att det när de föds hit i världen så är de kött. Då har de Adams skada. Och eftersom de är syndiga av naturen så behöver de födas på nytt. Jesus säger det: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Därför behöver barnen dopet. Det var det andra svaret. Och det tredje, så det tar sin grund i Matteus 18. Då kommer vi till frågan om det lilla barnet kan anses vara värdigt att ta emot dopet. Har det de kvalifikationer som behövs för att ta emot dopet? Det här är en fråga där förnuftet är som allra värst. För förnuftet vill ju säga att det där lilla barnet som är nyfött har ju ingen förmåga som skulle kunna sägas motsvara tro. Och vi behöver ju kunna tro för att bli döpta. Vad säger Jesus i Matteus 18? Jo, han säger i 6:e versen: den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Dessa små som tror på mig. Det här kan vi jämföra med Lukas 18, där vi har det kända stället om att man bar fram till Jesus, som också brukar läsas vid dop. Lukas 18 från vers 15. Man bar också fram spädbarn till Jesus. Notera spädbarn. Det här ordet i grekiskan avser uttryckligen barn som bärs. Och det står ju också att man bar dem, för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Det här det är enormt starka verser. För det första så säger det att Jesus avvisar inte barnen. Och det att tro, så det är ju att komma till honom. Det är ju att vara nära honom. Att vila i honom. Det är inte frågan om att tron skulle vara någonting som vi visar upp och Jesus godkänner. Och så säger han, jo, okej, jag godkänner din tro. Utan tron är att vara med honom. Att komma till honom. Och när man bar fram de här små barnen, så då kom de till Jesus. Och han säger, låt barnen komma till mig. Och det andra som man kan säga utifrån det här är att han uttryckligen i det här sammanhanget säger: den som inte tar emot Guds rike som ett barn, observera återigen en gång ett spädbarn. Den som inte tar emot Guds rike, lika hjälplöst, lika utan egna meriter, lika mycket av nåd alena, av Guds oförskyllda nåd, han kommer aldrig dit in. Det vill säga, om vi menar att vi måste ha någonting hos oss som ska vara finnas först innan vi kan komma till Jesus, kommer vi aldrig dit in. Om vi inte kommer så nollställda på egna meriter och egna anspråk som det lilla spädbarnet, så har vi inte ett rätt hjärta att komma till Jesus. Och det betyder alltså att det är det som kallas för att vara frälst utan förkyllan. Alltså att inte ha någon egen merit att komma med. Och här får vi ju alldeles klart veta att just barnen har det sinnelaget som Jesus vill ha när man tror på honom. Det här är att tro. Att komma till Jesus utan någonting själv. Och få del av hans välsignelse. Där är tron. Och sen att då säga att barnen inte kan tro, utan att det måste vara någonting som är medvetet. Så då skarvar vi ju i det här och säger att då måste det ju vara någonting hos oss också. För att det ska räknas som tro. Men Jesus avvisar ju det här uttryckligen. Så det tredje svaret blir: vi döper små barn därför att också de kan tro. Och vi ska inte säga så som det man ibland kanske har skrivit och sagt också, att vi döper barnen på föräldrarnas tro. För visserligen är det föräldrarna som kommer med barnet. Och det är deras tro som gör att de vill döpa barnet. Men barnet blir inte frälst på föräldrarnas tro. Det finns ingen som blir frälst på en annans tro. Och det som gör att barnet kan ta emot Guds välsignelser är att det inte kommer med reser egna anspråk, utan kommer utan förskyllan. Och när vi då tittar på den nedre delen av den här bilden, så där står det då alla folk, det som är då föremålet för dopet. Dopet gäller alla folk. Det gäller dels vuxna och det gäller dels barn. Och barnen gäller det därför att de tillhör alla folk. Därför att de är syndare som behöver Guds nåd och barmhärtighet. Och därför att de tror. Därför att de har förmågan att vila i Jesus och ta emot hans välsignelse. Nu kommer sen ett mellanavsnitt här som vi också ska titta lite på ännu här innan vi slutar. Och det handlar då om att det finns en ordning med vem som döper. Vi vet ju att man talar om nöddop. Och frågan är då om alla kan döpa eller om det är bara pastorn som kan döpa, och att om man har ett nöddop, om pastorn måste döpa om. Eller så, vi talar ju om prästen vanligen i den här boken, talar som pastorn, men det här är ju samma sak. Jesus befallde sina lärjungar att döpa. Och det betyder att alla troende har fått rätt att döpa. När Jesus gav den här missionsbefallningen åt sina lärjungar, så då var det, vi ska ta och kontrollera det här så att vi har det klart för oss, i Matteus 28. Det var de 11 lärjungarna som begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Och så trädde Jesus fram och talade till dem. Och här kan man ju undra då, att var det bara dessa 11 han talade till? Eller var det så att man här särskilt tänker på att det var de 11 som var i centrum och som omtalas speciellt här för det här? Det som vi vet säkert är att det var de här 11, de 12 utom Judas. Och de fick det här budet att gå ut och döpa. Men utifrån det här stället så har vi inte någon begränsning att inte andra fick döpa. Och det första exemplet på det har vi ju i det som vi läste i Apostlagärningarna 8, Filippus. Han omtalas som en av de 7 i Apostlagärningarnas 6:e kapitel, så har vi ju berättelsen om hur man utsåg 7 män som diakoner, som vi brukar kalla dem, för att apostlarna själva, de 11 plus den nya Mattias, skulle få ägna sig åt bönen och åt ordets tjänst. Och efter Stefanus, som nämns först där i vers 5, så nämns Filippus. Och det var denne Filippus som då var ute på vägen till Gaza och som döpte. Det här är nu är inte en sak som jag har studerat väldigt mycket mera, men vi har också andra exempel på det här med dopet. Och man har i den lutherska kyrkan av Bibelns utsag och dragit slutsatsen att alla troende har fått rätt att döpa. Martin Luther lägger det ut det väldigt starkt det här i bland annat hela brevet till de böhmiska bröderna, och säger att allt det som den kristna kyrkan har, det har getts åt alla. Men varför är det då så att det är prästen som vi ger det här uppdraget att döpa? Jo, det här är orsaken till att Paulus säger i 1 Korintierbrevet 14 att låt allt tillgå med ordning. Och där har vi också föreskrifter från Paulus i breven, särskilt i pastoralbreven, hur han ska ordna så att de här sakerna sköts på bästa möjliga sätt. Hur han ska insätta äldste, församlingsföreståndare eller biskopar, som episkopos, som det är på grekiska. För att det ska ske med ett värdigt sätt, på ett värdigt sätt och med ordning. Och om det skulle vara på det sättet att vem som helst börjar döpa var som helst i församlingen, så förstår vi ju allihopa att det skulle bli en väldig oordning. Mycket snabbt. Och därför brukar man inte låta vanliga kristna döpa annat än om det är så att man behöver döpa ett barn som hotas av att dö mycket snabbt när det blir fött. Då vill man döpa det för att få det med i den kristna gemenskapen. Då det ska födas på nytt. Och då kan vem som helst göra det här. Och här på sidan 239 så finns det en ordning för nöddop. Där den som förrättar dopet öser 3 gånger rent vatten över barnets huvud och säger: jag döper dig i faderns, sonens och den helige andes namn. Därefter läses fader vår och välsignelsen. Och sen behöver man då meddela det till församlingens kyrkoherde för att det ska bli registrerat. För det är viktigt att ett dop blir noterat. Att det är klart för alla och inte minst för den döpte. Att man är döpt, när man är döpt. Men kyrkoherden döper inte om det. Det kan bli en ceremoni eventuellt där man samlas till en högtid kring det här. Men inte så att man döper på nytt. Och sen diskuteras här också lite om faddrar och dopvittnen. Det sägs att Gud har inte befallt att vi måste ha faddrar till ett barn som döps. Och det är ingen nödvändig del av dopet. Det här är en tradition. Och det är ju en god tradition för att förr i tiden var dödligheten väldigt stor. Och vi har ju kommit till det läge att vi i vanligaste situationerna så överlever föräldrarna sina barn. Och det här är ju tvärtom menar jag. Barnen överlever sina föräldrar. Alltså att föräldrarna blir mogen ålder innan de dör och barnen på samma sätt. Alltså. Men i forna tider hade det inte varit alls så stor självklarhet att man lever till mogen ålder. Utan man hade dött ofta i späda år. Det var väldigt vanligt att småbarn dog. Att mammorna dog i barnsäng. Och också papporna, det var krig och sånt ännu förra århundraden när många, väldigt många pappor dog tidigt och så vidare. Och det betyder att det kan finnas den risken att ett barn som döps står utan föräldrar. Och föräldrarna kan inte då svara för den här kristna fostran som barnet behöver ha. Och vem ska då göra det? Och det är för att trygga det här som man då har insatt den här fadderinstitutionen, gudföräldrar. Och det är då ersättare för föräldrarna, eller ska vi säga hjälp åt föräldrarna och ersättare i så fall att föräldrarna rycks bort. Det är det som den här gamla betydelsen har varit. Att fadrarna ger gåvor och sådant, så det är en helt sekundär sak. Det har många gånger blivit alldeles för överdimensionerat, i synnerhet vid konfirmation. Men det är att fadrarna är förebedjare och stöder föräldrarna i uppfostran av dem. Så det är en väldigt fin ordning. Så talas det här också om dopvittnen. Nu är det ju som sagt väldigt viktigt att man registrerar ett dop ordentligt. Och då behöver man ha någon som kan intyga att det har skett. Men vittnen kan man ha utan att de är faddrar. Och här kommer det ju in också den här med vem som man anförtror den viktiga uppgiften att vara fadder åt. För man vill ju inte att den ansvarig för den kristna fostran ska ges åt en sån som lever på ett ogudaktigt sätt. Därför fanns det i den lutherska kyrkans kyrkolag tidigare ett kriterium att fadder kan man bli om man är konfirmerad, om man lever oförvidligt. Det är väl känd för Guds fruktan och kristligt nit, tror jag det brukar stå för. Känd för Guds fruktan och kristligt nit. Det vill säga att man ska inte ha några sådana här smutsfläckar i sitt anseende från att leva medvetet mot Guds bud. Alltså att man till exempel lever som sambo, det är inte kristligt. Därför är det en del präster idag som vägrar acceptera att faddrar som är sambo med varandra blir faddrar. Och de får ofta lida stryk ta hårt stryk för det. För därför att det inte egentligen idag accepteras att man ställer några som helst krav. Det här är alltså en viktig fråga, vem som är faddrar. Men i och med det här så har vi nu då kommit igenom den här instiftelseavdelningen. Och så ska vi nästa gång, då det blir då i början på augusti, den 2 augusti, komma till dopets välsignelser, dopets kraft, dopets betydelse för vårt dagliga liv. Det är flera viktiga aspekter som finns kvar att behandla nästa gång. Och då får vi avsluta den här säsongen och detta bibelstudium med ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.